Jag gillar genusdagis.
Vad är det? Kan vi börja så?
Nej, men de här, det som är...
Genusdagis?
Det vill vara normkrit, det heter inte dagis längre. Vad fan heter det nu?
Genusförskola.
Genusförskola, för det, nu har man ju pedagogik i det hela. Ja, men du vet, det är väl kul att vi diskuterar pronomen. Ska vi ta en pronomenrunda här? Alltså om du vill torska lyssna redan nu.
Ja.
Gurgin han.
Gurgin han?
Ja, sen säger du ditt namn och sen så... Det är...
Gurgin han, Taimas han.
Så. Där har vi det.
Ah, så man presenterar sig. Ah, okej, okay. Han, hon,
om den, du har det här den. Som intro så har du redan förlorat alla.
Okej. Okay.
Så det är en dum idé.
Okay. Men är det här vanligt? Alltså brandvart?
Pronomenrundor? Ah. Det är, jag ska säga att...
Är det normen nu?
Det är, alltså nu har vi en annan norm som är väldigt mer maskulint och kvinnligt kodad. Eller man premierar det, men... I mycket i civilsamhället, alltså jag har typ suttit i, typ de har bjudits in för att bara komma och observera vår träff om flyktingfrågor. Okay. Då har man börjat med pronomenrunda.
Ah, okay.
Namn, efternamn, namn, efternamn.
Klippatung.
Eller klippatung. Mitt pronomen är klippatung. Även sen så pronomenrunda och sen var man kommer ifrån. Alltså det, okay. Första gången var det lite märkligt för mig också, men alltså vi båda är 80-talister, så det blir så här konstigt när man inte riktigt var med någonting, men det behöver inte betyda att man ska förklä sina känslor i åsikter som man gör idag. Bara för att det känns konstigt här nu, jag behöver inte liksom teoretisera det här med någonting och sen så kunna demontera det och låta intellektuell. När det började och slutade med min känsla kring det, där jag tyckte att så här, det här var lite läskigt och nytt. På samma sätt som om någon ser kanske en transperson för första gången och känner att man bara oj, vad tittar jag på just nu liksom? Vem är det här?
Mm.
Och sen den skräcken förkläden i intellektuella, teoretiserade, fina, välformulerade meningar. Och då låter det som att så här, det här måste vara, det måste vara en legit åsikt av den anledningen för att den kan uttryckas så fint.
Mm.
Men det börjar och slutar med känslorna. Så att nu, men nu vet jag att du är han och jag är han.
Ja, det här var faktiskt nytt för, men nu fattar jag, för jag såg Kamala Harris göra någon sån grej. Det var ju ett klipp som gick viralt. Jag tänkte att vi kan spela upp den bara så folk vet vad jag snackar om.
Mm.
Men då var det här en pronoun-runda när man gick runt. Ja, det är klart, jag tyckte det var skoj, men det kanske är så att jag är alldeles för normativ. Men det var intressant det du säger, men reklamen men går här, vilket är ironiskt nu på många sätt här nu. Så kan jag säga, det var en anmärkningsvärd grej, eller en grej som jag tänkte på när du sa, och vi är 80-talister. Det känns lite grann också som 80-talister, det här kom jag på nyss, att vi är någonstans mellan där vi tänker att det är normalt att vara exakt som man vill, men samtidigt så är det precis på gränsen där man tänker så här, det här är lite weird. Som vi är liksom uppvuxna under tiden då vi var bekväma med förändringen.
Mm.
Men det var liksom, det var på gränsen där någonstans. Medan de som växer upp som är yngre än oss tycker att vi är lite kanske inte så konservativa. Vi är formbara, medan den generationen ovanför oss är förlorad.
Men vi är fortfarande en form av halvboomers ändå.
Ja, det var.
Men jag tror, alltså, tänk en 80-talist idag som går i Pride-paraden.
Ja.
Det är nog mer, om man kommer ihåg hur det var att växa upp så här, som barn då, under 90-talet när vi var tonåringar, mot slut tidigt 2000-tal när det var mer så här, vi skulle liksom göra lumpen, det var mycket ställ er ledigt och håll käften mentaliteten, men var också det själv, men ställ er ledigt och håll käften.
Mm.
Sen har vi ju den här nya Gen Z som inte har det här ställ er ledigt och håll käften, trodde vi, fram till att vi såg hur de började rösta i skolvalet.
Vad blev det då?
Ja, det blev ju mer höger. Ungdomen, du vet, de revoltar mot det de ser.
Mm.
Och det de revoltade mot var ju ett socialdemokratiskt samhälle. Och sen tänkte de så här, det kanske är Rage Against the Machine med att peka finger mot det.
Uh-huh.
Och bli det som så snyggt kallas nu, the kids are alt-right. Den här högervågen kom. Vi trodde att det skulle bli generation Greta, det blev ju generation Tobbe Andersson kanske.
Ja, exakt. Det där är väl också lite beviset på polariseringen så här. Folk som sitter och jobbar med en viss grej tror att det sker stora förändringar eftersom att man är inne i sitt fack, man är inne i sin sitt kugghjul och jobbar för någonting man tror på och sådär, och det man ser är Greta och Greta retorik överallt och Greta åsikter och ideologi och sådär, och sen så kanske man inte alltid märker dem, så här, går man ur sin bubbla från 8 till 5 och sen faktiskt börjar umgås med lite andra människor, så märker man så här, shit, ingen tycker, det tänkte jag på med den här podden, det var, jag ska inte säga vilka gäster, men det var ett par gäster relativt tidigt som började bli lite mer politiska, det var ungefär i samband med att du var med i podden
2019.
Ja, det var länge sedan nu alltså. Då tänkte jag bara, oj jävlar, sa han det där eller sa hon det där? Men det, reaktionerna var så här, vad intressant. Fan vad intressant, så har inte jag tänkt.
Man vet ju inte vad folk reagerar på. Nej. Det är ju svin, alltså jag förstår fortfarande inte på så här, när det blir en stor grej av någonting som någon har sagt. Mm. Nu har jag inget bra exempel, så att jag, det är egentligen värdelöst argument här som jag driver nu, men alltså jag förstår inte varför det här blev en så stor grej, men inte det där. Exempel. Det här borde liksom...
Kommer du ihåg Trump-blodbad-grejen för ett par veckor sedan?
Jag har stängt av allt med Trump. Jag hänger inte med i valet, så jag bojkottar allt politiskt amerikanskt. Så du får förklara för mig.
Men jag antar att det är, för jag får gissa att det är för att det sägs så jävla mycket sjuka och galna grejer. Mm. Det är så här galna grejer hela tiden. Alltså varje tal han har på en timme så säger han, var femte minut säger han saker som man skulle kunna göra rubriker av. Sen så blev det en rubrik av, han var i Ohio och hade ett tal på en timme och 20 minuter. Där han säger helt sjuka grejer om migranter. Han bara, de är inte människor, vissa kommer hit, de är djur och lalala. Det skulle man kunna reagera på, men han har sagt det så många gånger tidigare så ingen reagerade på det. Sen så går han vidare och säger så här, president Xi, om du lyssnar på det här, om ni försöker rå på liksom motorindustrin i USA så kommer jag sätta liksom taxes och allt möjligt, så, och om det är så att jag inte blir vald, då kommer det bli ett blodbad för bilindustrin, så om Biden vinner då kommer bilindustrin dö ut, det kommer bli ett blodbad. Han säger i den kontexten, ingen så här hundvissla överhuvudtaget.
Nej, det är tydligt.
Det är det som blir rubrik, och då undrar jag så här, han säger så mycket sjuka grejer, varför välja ut den minst anmärkningsvärda grejen, där han faktiskt menar det han säger. Varför inte ta allt annat? Jag fattar
kanske
inte.
Kanske någon variation i, alltså så här, har man jobbat alltså efter 10 år på SVT, så tänker jag så här, man tror att public service och vi som jobbar där var immuna mot sensation, men vi fångades också upp av sensation. Mm. Det där kommer skapa ramaskri. Det här kommer få Kina involverat. Det kommer bli en världsnyhet. Mm. För den här grejen om mexikanerna har sagt det 20-30 gånger. Mm. Gärna, det räcker nu. Mm. Men här har vi lite variation. Det här kan smälla. Så man drivs ju också ut av kvantifieringen av hur många har läst det här. Förut var det lösnummer, men nu hur många klickar på den här artikeln? Hur många delningar har vi?
Just det. Och migranter, då hade han sagt det tillräckligt mycket gånger. Blodbad har han aldrig använt som ord. Det är väl det man reagerar på. Liksom. Här ska Kamala Harris.
Good afternoon. I want to welcome these leaders for coming in to have this very important discussion about some of the most pressing issues of our time. I am Kamala Harris. My pronouns are she and her. I am a woman sitting at the table wearing a blue suit.
Sitting at a table wearing blue suit. Det är där min 80-tals gen. Där tappar jag henne. Mm. Allt innan så här, you do you. Men I'm sitting at a table wearing a blue suit. Jag fattar inte den grejen. Är det någonting som kan missuppfattas?
Nej, jag tror att hon vänder sig till så här, funktionsvariationer. Folk som kanske saknar syn. Bildtolkar heter det kanske.
Okay.
Men jag tror att, alltså, egentligen, det här är en jättefin grej. Jag gör det jättegärna på mellanmänsklig nivå, men jag är alltid skeptisk när det görs, när något sånt här anammas av.
Hon hade en ansiktsmask också, ska säga, som också representerar ganska mycket i USA under den här tiden.
Det är sant. Det är ett ställningstagande i sig. Men att det är ett sätt att visa att jag är också progressiv. Men jag skiter i om någon, alltså de här symboliserade, de här uttrycken som ska symbolisera progressivitet, om man som högsta politiker inte kan budgetera skiten. Då är det så här, jätteintressant åsikt. Coolt, du vinner massa... Alltså, det här är enda gången jag kan ställa upp på det här uttrycket godhetspundandet. Det är så jävla godhetsknarkande. Mm. Visa mig pengarna. Mm. Och sen kan du hålla på med din lilla show där. Liksom,
jag vet att du kritiserar de som snackar om godhetssignalerande mycket. För jag antar att du har varit skottgluggen för att liksom, folk har sagt att du har godhetsknarkat eller godhetssignalerat och sådär mycket. Men när man lyssnar på dig och hör dig så är det många gånger, du säger inte ordet, men du tar väldigt mycket avstånd från sånt performativt, från bolag, från politiskt håll och så vidare och så vidare. Så här, du och de som kritiserar dig är ofta ganska överens om principen, tycker jag. Hänger du med vad jag menar?
Ja, men alltså det, ska vi se vad jag har gemensamt med, ska vi göra det svårt, men så här, vad har jag för gemensamt med Sverigedemokrater? Vi avskyr identitetspolitik. Jag gillar inte att du ska få vara någonting för att säga någonting. Det är urbota korkat. Det är så här vi urholkar all intellektuell debatt. Efter att jag har sagt att jag ser ut så här, så därför så ska jag få se det. Den enda gången jag tycker att identitetspolitiska liksom argument, alltså det som kallas för TF, om någon ska företräda och få företräde först i en fråga, då är det så här, det är orimligt om en liksom, om en vit kvinna ska berätta hur det är att vara svart man i Sverige. Det är första hans kännedom. Mm. Men om, det är klart att som fan att en vit kvinna ska få en åsikt om liksom afrofobi eller vad det är för någonting. Det är ju inget problem med det. Men jag tycker att det blir så jävla osmakligt. Men sen så också har vi ju konstiga förhållande sätt till just identitetspolitik. För att alla som mest, som högst skriker att de hatar den, driver ju frågorna själv.
Mm.
Alltså man premierar sin egna grupp att de är viktigast och det är de som ska få tala för sig själv. Mm. Svensken först.
Mm.
Och det har vi ju sett, jag gjorde en Insta-reel som, nu har ju Instagrams algoritm verkligen lett in hela NMR till mig. Vad jag än lägger för någonting nu, så det är så mycket. Jag är tacksam.
Får du flashback från Uppsala-tiderna nu eller?
Ja, men alltså i Uppsala, så, om det var så att de ville hjälpa mig att packa väskan, då kunde de säga det till mig. Nu skriver de det. Jag saknar när, du vet, man hade en high-key rasist, för nu är det low-key och man hundvisslar mycket. Men jag menar bara att det sättet vi har, alltså de som pratar om identitetspolitik dag in och dag ut, mm, är också de som tycker att det är fantastiskt när de här för detta muslim, numera gay, debattörerna säger, mm, exakt det som de själva vill höra om muslimer. Han vet, han har varit muslim.
Jag såg den här reelen, kan vet, du berätta vad du snackar om här?
Så här, om man utger sig avsky en princip, så måste man ju löpa hela linan ut. Och då kan man inte säga det som att så här, om det är helt okej att vara emot invandring eller migration eller förhålla sig till en assimileringstanke och så här. Helt okej. Man måste ju kunna debattera för det. Men eftersom att många är så fortfarande, det är så här 2024 nu när vi pratar här, folk är fortfarande rädda för att bli kallade rasister när hela utgångspunkten i hela debatten är rasistisk, till den graden att du inte ser längre att den har den utgångspunkten. Så man blir jätteglad när någon liksom skriver en bok om hur invandrare ska bete sig i Sverige, för att det är en invandrare som skriver. Och då vill man hylla det initiativet.
Är du en invandrarkille på internet? Precis som mig. Vem som helst som letar sig fram i det här samhället. Så här gör du karriär på rasism och blir hyllad av en stor grupp i samhället som väntar på att någon som just du ska säga det som de vill höra på. Nummer ett, säg att du hatar identitetspolitik samtidigt som du använder dig av identitetspolitiska grepp. Nummer två, förstärk samhällshierarkin. Använd din invandrarbakgrund och att just du har lyckats som ett vapen mot andra minoritetsgrupper. Be afghanerna jobba hårdare. Nummer tre, inled med när jag kom till Sverige innan du framför rasistiska åsikter så det blir mjukare. För du ska se vad folk tänker på, men inte hajla. Berätta om hur din familj jobbade hårt, hur de har lyckats och få syriska krigsflyktingar att se lata ut. Nummer fyra, skriv en bok för att nyanlända ska byta till västerländska namn. Skriv ledare för Expressen eller om du vill bli livegen. Dra igång en podd som kan finansieras av din målgrupp. Lycka till!
Eller när de här Hanif Bali-typerna liksom pratar om Adidas-riddare hit och dit. Det är ju fantastiskt, för då slipper jag göra det. De gillar när någon av dem gör det. Och det här är inte mitt sätt att säga så här, invandrare eller folk med utländsk bakgrund mena bakgrundsmänniskor i Sverige att de ska vara per automatik vänster. Den tanken är ju död för länge sedan. Nu är det ju tvärtom. Alltså vi är en helt annan tid. Ja, det har funnits en åsiktskorridor, för det finns det i alla samhällen där vi har majoritetsnormer. Det hade vi även under typ under min favorittid 2014, när progressiva idéer och feminism och mycket mer seglade upp och det blev coolt som fan liksom. Folk var så inkluderade, flyktingaktivismen var på topp liksom, och det är ju de här frågorna som jag bryr mig om, det är så här, fisken, floden, flyktingen, det är så här, allt i ett. vi hade också en åsiktskorridor nu. Men man måste också erkänna att det finns en åsiktskorridor nu också. Problemet är bara nu att det är mycket, mycket lägre i tak. Och det är mycket kortare till dörren än vad det var förut. Så att jag tror att det man måste erkänna för sig själv är att så här, debatten har utgångspunkter. Och vi gillar också när debatten leds och förs av någon från den gruppen som vi vill helst inte vill ska företräda Sverige. Så att jag ser samma, det här är inte en svensk idé. Alltså även jag är liksom kurdarmenier från Kurdistan i Turkiet. Om du har kurdisk bakgrund idag så kan du ju tok karriär i ett fascistiskt turkiskt parti. Av en anledning. Mm. För att man pekar på den här personen och så säger man, kolla, hur kan vi vara rasister? Han har ju fått position så här högt upp. Mm. Om vi hade varit rasister, hade den här personen fått den här positionen? Axelryckning, höjda ögonbryn, och sen tänker folk, nej men det är sant. Och då ser man ju inte, så man ser ju inte hela hästen, för du stirrar in rätt i käften på den när den käkar hö. Alltså, jag tror att det är det som är problemet med de som avskyr identitetspolitik. De för samma idé och driver den.
Det finns ju en annan fråga nu som är, det finns ingenting som är positivt med någonting som händer idag, känns det som nästan. Men det som är positivt att det händer samtidigt åtminstone, och det är Israel-Palestina-grejen. Där man, så här, det finns ju många judiska röster som, i USA är de ju alltså, enormt starka, allt ifrån liksom Bernie Sanders förut i alla fall, nu lite mindre, men John Stewart och de där som är väldigt kritiska till Israel och så, som kallas för liksom, självhatande judar och sådär. Och i Sverige så finns det ju några som har skrivit debattartiklar och sånt där om just den, att de inte känner att de får säga vad de tycker och tänker för att de är just judiska liksom. Men då från andra hållet så är det väldigt många som lyfter upp dem. Kolla här, judarna själva är kritiska mot Israels politik. Mm. Liksom. Och de finns ju också. Så vad betyder det här då egentligen? Att identitetsmarkörerna finns och att man har de åsikterna som kritiserar. Vad betyder det då? Att man bara ska vara medveten om det, eller att man inte ska tycka och tänka, alltså vad betyder det liksom? För är du med på att den finns i Israel-Palestina-kontexten också? Liksom?
Jag tänker på, för att flytta hem det här till Sverige nu, för att du märker att jag undviker och helst inte så här, USA, jag är totalt ointresserad. Efter många år av att de har dominerat debatten, vi pratar om Sverige och Europa nu, och andra delar av världen, men jag tänker att för att sätta en svensk kontext, alltså Judisk röst för fred, som är ett gäng svensk-judiska personer som har gått ihop och sagt så här, vi är judar som tycker annat. Det är också en stund i mitt liv då jag känner för att så här, det här är liksom identitetspolitiskt det som jag gillar. För att hade det varit ett Kurdistan som fanns och mitt land gjorde det här, då hade jag själv gått ut och gjort samma sak. Kurdisk röst för fred. För att visa att så här, vi fredsrörelsen, ni har allierade bland oss som älskar vårt land men inte vår stat. Det är ett kraftfullt budskap i det.
Menar du att om det är så att man är en del av det som då kallas för majoritetsbefolkningen i ett land,
ja.
Så om svenskar skulle ha en så här, svenskar för utanförskap, då är identitetspolitiken ett verktyg som effektfullt och mer, jag vet inte vad jag ska kalla det för, moraliskt gångbart, eller? Medan som det är minoriteter som försöker vinna mark på andra minoriteter, det blir moraliskt förkastligt.
Ja, det kan vara liksom en fallacy, det kan vara att jag hycklar och att jag inte liksom bottnar i principer här nu, men jag tror att när man använder sin bakgrund för att bygga allianser, då tycker jag att det är fint. Men jag tror att det blir helt annat. Det låter ju annorlunda när man säger typ så här, svenskar för Sverige.
Mm.
Jag ryser ju till. För att jag vet ju ungefär, vi som har växt upp i BSS-Sverige liksom, och Lasermannen, vi vet ju. Men när jag hör svenskar för flyktingar, då blir jag så här, wow, fint. Det där känner jag. Så det är det jag menar. Så när ens bakgrund används som en udd mot någon, då jag snabbt där kritiserar.
Mm.
Men när ens bakgrund används för att bygga allianser, då tycker jag att det är vackert, för det är solidaritet. Och det kan göra mig till en hycklare.
Mm. Alltså, jag tycker principiellt så håller den väl. Alltså, om du menar att det är, ja, om det är så att man använder, om majoritetsidentitetsmarkören används för att hjälpa minoriteter.
Turkar för fred och demokrati finns i Sverige. Det är massa turkar som har tagit ställning för minoritetsgrupperna i Turkiet.
Mm.
Det är jättefint. Det är exakt det här vi behöver. Vi behöver inte längre en bild utav, alltså även för kurders del också, att man kan börja läka. Det finns ett sår mellan folkgrupperna, man måste säga det högt liksom. Att här finns det folk av så här, turkisk härkomst som säger så här, vi tänker inte förneka att dina förfäder dödades, dina kristna förfäder dödades av den nuvarande turkiska statens föregångare. Eller att säga att du som kurd förföljs i vårt land, det ska inte du behöva göra, du ska kunna prata ditt språk. Det är lika viktigt att du får prata ditt språk som jag får prata mitt. Då känner jag så här, för att komma tillbaka, det är ett fint sätt att använda sin identitet på.
Ja, intressant. Den andra grejen bara angående pronomen runder, heter det så? Pronomen dagis. Jag tyckte det var intressant.
Pronomen runder. Jag fastnar på det.
Men alltså, jag fastnar också fortfarande på att jag aldrig har varit med om det. För när jag såg Kamala Harris, jag bara, vad är det här för någonting? Är det någon liksom, vad är det som händer? Jag förstod inte riktigt det. Och jag förstod verkligen inte att det här finns i Sverige. Men det måste ju vara under i vissa segment av samhället som det är.
Jag tror att om det präglas av någonting som är ett progressivt sammanhang så gör du det.
Ja, exakt. Ja. Men det jag tänkte på var, det finns ju en kritik däremot. För frågan är lite grann varför man gör det. Och man gör ju det för, du var inne på minoritet då, man använder sin ställning för att få andra att känna sig inkluderade helt enkelt. Eller, och bryta det normativa, antar jag. Men det är många som menar då att det finns så få i många av de sakerna som vi gör i ett samhälle. Det finns så få som känner sig utanför eller stötta eller vad det nu är. Att det blir så att de extremt få människorna har en oproportionerligt stor liksom, makt över hur resten av befolkningen ska liksom, bete sig.
Alltså du menar att en högljudd minoritet dikterar?
Exakt.
Man kan också vända på det och se det som att det är en lågmäld majoritet som dikterar någonting. För att vissa saker är så osynliga att du inte ser dem. Det är fisken i vattnet som inte vet att den finns i vatten. När man frågar den så här, hur ser vattnet runt omkring dig ut? Då kommer den säga, vad fan snackar du om? Det bara finns där. Så jag tror att när vi har osynliga utgångspunkter, osynliga ideologier som ligger som lapptecken, då blir det en sanning. Och de här etablerade sanningarna ifrågasätts av en minoritet och då så tycker man att de är extrema för de bedriver politik, men allt är politik. Tvåsamt heterosexuellt samhälle är ju politik. Så att, och när det blir frågasatt så undrar man ju, vad håller du på med? Du stör ordningen här, men för många så är det inte ordningen. För att du utgår ifrån att, alltså jag kan ju inte utgå från att du, alltså bara för att jag tittar på dig, du ser ut med samma hudfärg och samma hårfärg som jag, att du är kurd. Jag måste ju veta vem du är. Och det börjar kanske i samma ände där liksom, att man ska inte utgå från saker och ting. Mm. Att du är någonting. Mm. För att jag tror att du är det.
Mm. Jag bara kom att tänka på medan du pratade här också. På tal om det där du sa med invandrare som då använder sitt invandrarskap för att hur skulle du liksom förklara? Jag vill inte lägga ord i din mun, men
jag vill höra hur du förklarar för att se om jag har gjort det rätt.
Ja, men det jag tolkade på reelen är att om man är invandrare att man kan använda det som en valuta för att klättra på ryggen på andra invandrare. Eller identiteten, sin identitet som invandrare, att man kan använda den hos majoritetsbefolkningen för att gynna sig själv.
På samma sätt som man kan säga att jag kan rida på rasismen jag utsatts för att göra karriär. Så ja.
Just det, exakt. Jag vet inte om det här faller in eller inte, men jag såg en kommentar som jag bara, alltså jag började asgarva. för du, sista måltiden, du vet, Hanif Azizi som jag älskar, han har varit med i podden här tidigare och sen så är det ett gäng andra, alla invandrargrabbar va? I alla fall invandrarbakgrund. Så de la ut något avsnitt, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var någonting om, tror jag, identitet eller om det var någonting om svenskhet eller någonting sånt där. Så bara jag bara råkade se en av flera kommentarer på Twitter, tror jag det var. Då var det någon som skrev, och det här är rasismen som kom så här full circle. Då var det någon som skrev typ så här, ja, nu... Då gjorde de den poängen som du gjorde. Så här, ja, här är ett gäng invandrarkillar som tar och... snackar om hur problematiskt det är med invandringen. De är själva invandrare, de har nyttjat hela det här systemet och nu så säger de hur invandringen är ett problem. Jag parafraserar det här.
Mm-mm.
Och sen så tjänar de pengar på det. ut med er, skrev man. Alltså då var det så, det var så jävla kul.
Jag hoppas att det var en av deras publik liksom.
Ja, alltså. Jag vet inte, nej jag tror inte att det var, jag tror det bara var någon så här rå, du vet på den här talen med öppenhet, öppna rasismen. Det här var ju öppna rasismen som bara så här, jag tycker att ni
är
invandrare, så mycket invandrare att ni har blivit svenskar som jag inte tycker om och tjäna pengar på att säga nu att vi borde stänga gränser eller vad nu. Jag vet inte vad.
Så återvandringen gäller er också, det vet ni va.
Exakt, men sen bara ut med er. Ni får inte tjäna pengar på rasismen som jag. Du har tagit det jobbet ifrån mig också.
Ja, det kul,
så det var
kul.
Så jävla kul.
För det är så här,
nu kommer jag inte ihåg exakt vad de skrev. Jag vet inte vilket avsnitt det var, så innehållet, det är inte det.
Ni tog våra jobb. Ni tog våra brudar.
Och nu tar ni vår rasism.
Nu tar ni vår rasism. Fuck.
Det var så jävla kul.
Sista anhalten, det är ju fjällen.
Vad är det? Aha, ja, exakt.
Låt dem få ha det.
Men där,
svenskarnas sista liksom safe space.
Men det är obehagligt många av mina invandrarvänner nu som inte är tillgängliga under sportlovet nu, för att de är där uppe nu.
Så det är kört där också.
Och jag kommer inte upp. Alltså jag kommer inte upp fysiskt liksom.
Jag tror du menar så klassmässigt eller?
Nej, typ det, också, det är också. Alltså, det är också. Alltså det sägs att det kostar tusentals kronor för sånt där jävla liftkort.
Och
sen så ska man ha skidor och allt möjligt, så swisha mig.
Du får sälja hudkräm och kurser på Instagram, jag vet inte.
Ja, nej, det är sant. Brun utav sol. Hur går det med beefen med Romina Pourmokhtari?
Hur det går med beef, alltså så här, vi kan kanske börja den här änden. Så här, hon, när jag producerade Järvaveckan under valet så sa jag det, jag har sagt det många år innan. Framtidsnamnen inom svensk politik är Aida Badeli och Romina Pourmokhtari. Och jag har ju liksom följt Romina på nära håll. Jag tycker att alltså, hon är ju, nu pratar jag om så här pre, inte post. Tycker jag är en mycket skarp människa. Mycket, alltså, så här, intellektuell, jätteintressant att lyssna på någon debattera. Det här är ett framtidsnamn. Och älskade liksom när hon gick head to head med liksom folk som var ideologiska motståndare. Men det som hände sen var ju att karriärismen byttes ut. Bytte ut den här flyktingaktivismen och klimatfrågan och allt det där. Men jag tror att det som gjorde mig irriterad var att jag hade sett liksom mönstret av att hon hade duckat journalister ganska länge. Hon hade inte svarat på liksom vad klimatpolitiken skulle ta vägen någonstans. Det var många redaktioner, vad jag känner till så var det 6-7 på den tiden. I alltså december 2023. Jag kände att jag har hört samma och läst samma i så här olika bisatser, ansatser från de här redaktionerna, att hon svarar inte på dem. Förfrågningar och mycket mer så. Och då tänkte jag att jag lägger ut en grej bara, för att se. Jag lägger ut en grej på en Insta-story där jag skrev att kan ni inse att vi bor i ett land där gängkriminella ställer upp på fler djupintervjuer än våra miljö- och klimatminister? Och jag tänkte så här, det är någonting man lägger ut. Men jag blev så chockad när hon DMade mig.
Känner ni varandra sen tidigare?
Nej. Jag bokade henne, jag har mejlat med henne och så säger jag har ingen personlig relation till henne. Så att jag blev så förvånad när hon DMade mig och frågade så här, vad menar du med det här liksom? Och vi hade en ganska lång konversation, jag la ut allt på min Insta sen. Det som gjorde mig så här, jag blir så darrig på rösten bara prata om det, för att det är inte att jag kul att jag blir så smickrad, ett statsråd hör av sig till mig, jag skiter i det. Poängen här är att du svarar inte på olika medier på deras förfrågningar, att du finns inte offentligt, du är alltså, folket betalar dig för att du ska möta dem och journalisternas kritiska frågor. The fuck gör du med mig? Jag är bara en idiot på nätet. Jag är bara ännu en av många halvdana opinionsbildare som knappt kan finansiera sitt liv, som tycker och tänker. Jag slängde ut en provokation. Varför nappar du på det för? Men det är väl så vi funkar, vi alla är människor. När hjärnan är röd så vill vi bara gå i svarsmål. Men i den konversationen så erkänner hon att hon har duckat förfrågningar från bland annat Dagens ETC, Alltinget och Aktuell Hållbarhet. Och hennes argument var så här att, men såg du den förra regeringen ställa upp i Bulletin eller Kvartal? Och i Bulletin kan jag inte minnas, det var väl bara ett gäng som ställde upp i Bulletin. Och de övriga var väl de som inte visste vad Bulletin var.
Jag tror många som lyssnar på det här som fortfarande.
Men i Kvartal så var det ju folk som ställde upp och så här. Det som hände sen var att det gick väldigt snabbt när jag publicerade det. För att då började ju alla de som hade nämnt, de redaktionerna började ju se konversationen, bara de pratar om oss. Och här erkänner ju hon att hon faktiskt aktivt undviker med det, för hon skrev ju det. Så jag tror att jag, när jag kom upp i 22, 23 artiklar i ämnet, då kände jag, alltså efter att jag hade lagt upp det på Insta, va? Jävlar, det flög väldigt bra. Kanske för att det var många som tänkte på det, många journalister som skrev om det också har frågat om henne.
22 artiklar, alltså folk som skrev om det här utbytet mellan dig och henne?
Ja.
Ah, okay. Ja, för det blev en viral grej sen. Det blev inte en viral grej, det blev en medial grej och sen blev det en viral grej. Mm.
Ja, och sen så kort därinpå så tvingades hon ju tacka ja till 30 minuter i SVT med Anders Holmberg.
Det fick effekt.
Det fick effekt, men det är också så där kul. Kul att hugga huvudet av någon. Det är det ju inte. Man känner sig som en jävla idiot om man drevar mot någon. För att det finns en människa bakom det här. Mm. Hennes jobb, det blir obehagligt. Mm. Jag vill inte utsätta någon för det. Men det är också det att du gör inte ditt jobb. Alltså när jag har drivit kebab som jag har gjort, kebabrestaurang. Jag kan liksom inte bara välja bort kunder. De står där med pengarna och håller upp dem. Det är liksom, det är mitt uppdrag att göra det. Jag failar. Jag kan inte bara, nej jag vill inte göra det. Jag går in och sätter mig i lagret och grinar. Mm. Alltså... Det som händer då är att vi får ett samhälle där du måste jaga någon med blåslampa så in i helvete länge att du sen till slut sätter dig mitt emot en granskande journalist. Samtidigt som du säger att men jag har ställt upp hos massa journalister. När då? Mm. När är det här? Så att vi har en stor... alltså det nästan alla statsråden har gemensamt är att de gaslightar ju verkligen folket genom att använda sig av den här enormt alltså, intellektuella sättet att uttrycka sig på först och främst. Och retoriken är fantastisk. Jag tror på det de säger när typ Ebba i ena andetaget säger det här och sen i en annan säger det har jag inte sagt. Jag blir lika förvirrad varje gång. Och nu så är det ju en etablerad sanning att hon har aktivt undvikit journalister. Nu syns hon lite mer. Jag tror att hon tänker så här, efter halva mandatperioden jag kanske borde gå ut och synas och prata med dem. Mm. Men innan det så har det varit mycket presskonferensjournalistik. Kom hit och ta del av mina utgångspunkter. Och alla frågor som ställs efteråt ska vara kopplade till ämnet. Men det är inte så journalistik och det är inte så politik funkar. För de som man sviker, det är ju svenska folket. Svenska folket förtjänar ju alltså, så här, att journalister har slutat ställa svåra frågor. Det blir mindre och mindre. Jag tror att de rättar sig efter det här med att man är rädd att bli politiserad. Typ, de kommer tro att jag är så här en vänsterjournalist eller någonting. Nej, du gör ditt jobb. Det spelar ingen roll om det är Magdalena Andersson eller om det är Ulf Kristersson. Alltså, men nu liksom i den här SD-regeringen så har ju verkligen journalister anpassat sig efter den skräcken. Det finns en skräck.
Mm. Alltså det jag tycker är lite synd, alltså varför hon hörde av sig till dig, det kan jag tycka är, ja, min gissning är bara att hon ansåg väl kanske att dina följare och sådär har varit kanske historiskt sett hennes liksom målgrupp också, att det är en grupp som hon värnar om, skulle jag tippa på. Jag skulle
tror det.
Verkligen se det som att så här, det här är en grupp som jag verkligen där jag hör hemma lite grann och tycker om och tycker det är lite olyckligt att någon representant för, eller opinionsbildare som når ut till många sådana blir. Och jag tror att hon skrev något liknande sådant också. Det som jag tycker är synd med allt det här, det är att hon är då en av få kvar då som faktiskt då reagerar på något sånt här och skriver till dig privat. Men sen när det kommer ut, det här är inte en kritik nödvändigtvis mot att du har lagt ut det här, verkligen inte. Jag bara analyserar det här. Att du lägger ut då er privata konversation gör att de, tror jag, politiker då känner sig, okej, det går inte att skriva med någon privat, och nu stängs den dörren även för någon som är alltså en ny generation, en yngre generation som kanske är lite mer ideologiskt grundad än de flesta politiker som vi har i systemet just nu. Och även hon då kommer, även om det fick effekt nu på en fråga, så kommer det ännu en gång stänga ännu mer dörrar till politiker i framtiden. Och den utvecklingen har ju vi sett ända sedan början på 00-talet i Sverige. Det är ju liksom, fan, det är kul att kolla på gamla intervjuer från Palmetiden när de är så jävla öppna. Det är så sjukt hur öppna de är. Alltså poliser, politiker, alla, de är så här nästan... Alltså för, man blir så här, okej, okay, men håll igen det där.
Det är lite ofiltrerat.
Det är helt ofiltrerat. Och man, jag skulle kunna argumentera till och med att det kanske är för ofiltrerat, för att när du sänder signaler så är det ändå någonting som politiker, som folkhälsomyndighetschef eller något sådär, du sänder under signaler som påverkar folk. Så det kanske finns något mellanting. Mm. Men där vi är just nu, det är jävligt synd. Det går väldigt mycket åt det amerikaniserade hållet. Och det här kanske var en av de sista då som hör av sig, och nu, ja.
Nej, men jag tror
att det är fler och fler som stänger sig. Liksom.
Fantastisk analys, för att det, jag tror det som du säger nu också, att vi har drabbats av någon form av så här professionalism.
Och det är långt tillbaka.
Det är långt tillbaka, det är bra och dåligt. Mestadels är det dåligt just nu, för att man förklär saker i ganska liksom så här, man har vackra meningsuppbyggnader och inövade meningar, att det låter rimligt, för att du punchade in den där grejen väldigt snyggt. Det lät övertygande, och det är liksom en konsekvens av konsult-Sverige, men
bara en övning, förlåt, ja. Du får fortsätta på det där. Övning till er som lyssnar. Nästa intervju ni hör med någon, speciellt minister, oftast de som är i makten, som är så här kort intervju på TV4, skriv ner, transkribera det de faktiskt har sagt. Och sen sitter ni och läser det på papper bara, utan deras så här kostym eller vad det nu är. Läs det bara. Ofta så är det så här, vad fan betyder det här ens? Det är bara ren och skär bajs. Ja. Jo, jo. Det är bara nonsens, ja. Det betyder ingenting. Liksom.
Men det är inövat, så det måste vara snyggt. Så när man har en palett av åtgärder. När man säger så här, men vad består en klimathandlingsplan av? Just nu så, vi utesluter inte det ena eller det andra, och sen säger man vad kanske föregående regeringen gjort, som de har gjort, refererar till ett annat, en annan grej de inte har tagit med. Vi har en bred palett av åtgärder. Du måste ha rätt pausering, och då måste man ju komma ihåg att politik idag är retorik. Politik är inte lika mycket policy. Politik grundas inte på alltså välfärden och samhällets bästa och människorna i det. Mm. Utan mer så här, lät det bra? Och det är där det börjar och stannar där. Och för att liksom kroka på det du säger, det här med att de gömmer sig mer och mer, och när de liksom, när det sipprar ut en konversation, då blir man ännu mer paranoid. Och det är inte liksom, det där hade vi fått slippa. För det här är ju, vi kan ju, visst, jag är ju ful, jag printscreenar en konversation och lägger ut, man gör inte det.
Jag är tudelad där alltså. Det är en maktperson, men det är också en maktperson som faktiskt kanske vill som ändå tar något initiativ som är positivt. Det är det som gör mig tudelad.
Det är ju också ett statsråds Instagram-konto. Det går under offentlighetsprincipen. Men sen så kan vi prata om det moraliska. Jag tycker att det är fult att printscreena lägga ut. Men sen är det också så här, om du hade varit öppen med det här, då hade inte vi behövt göra det här. För att det ligger i ditt uppdrag att de sakerna du och jag pratar om just nu, det betalar folk pengar till dig för att du ska göra det. Men nu gör du inte det.
Det
så jag gör ditt jobb åt dig.
Det är det som gör mig
tudelad. Hade du varit uppe med det, då hade vi aldrig haft den här situationen. Så att, men jag förstår ju, sen moraliskt känns det alltså jag känner mig som asshole när jag gör det. Men alltså demokratiskt undergräver man ju alla sina principer när man ska hålla på och gömma. Eller så här, Tobias Billström som inte vill lämna ut sina DM på sina kanaler. Liksom. Man bara, men varför?
Det där är så jävla förargen. Alltså jag blir så jävla arg. Och det som jag älskar med Anders Holmberg, jag vet att många som har olika åsikter om 30 minuter hit och dit och vilka som bjuds in och vilka som inte bjuds in och sådär. Men det är att han går ut och säger så här: vi har sökt den här personen nu i ett halvår, den kommer inte. Vi har sökt, det här partiet har inte ställt upp på någonting. Vi har gått ut och sökt polischefen ska vi inte ens prata om. Fy fan vad arg jag är. Alltså den där Thornberg eller vad han heter. Alltså vart är han? Han bara, He went into the sunset och bara försvann. Hur är det möjligt?
Det finns säkert en annons på Missing Peoples hemsida.
Hur är det möjligt? Alltså så här, där skulle jag förespråka så här, journalister som gamla goda tiden, du vet när de ställde sig på on the lawn och bara annekterade deras liksom
så nu gjorde med typ, var det Laila Freivalds?
Ja, typ. Vissa fall är dack, alltså då är det så här, alltså du har inte ställt upp på någonting i 2 eller 3 år. Det har hänt massskjutningar, kvinnor som dör, och sen i din organisation är den en av de liksom det, otrolig upp, jag vet inte vilket ord jag ska välja, men det verkar ju vara någon ganska grov korruption, och inte i den klassiska bemärkelsen, men att det är saker som sker på ett väldigt felaktigt sätt. Och du ställer inte upp någonstans. Hur är det möjligt i Sverige?
Det som händer i dig nu Men det är det jag vill att alla ska känna. Mm. Alltså det är min dröm att alla känner det när de hör det där, för att det spelar ingen roll.
Det är
roll
inte din dröm att alla ska känna så. Vissa kan inte kontrollera den där känslan.
Nej, absolut inte. Men den frustrationen, för idag så är man liksom så här, du är en instabil person om du är förbannad politiskt. Mm. För att man påminner om alla de här bilskrikarna vi har sett som är, vad gör du så här? Är det så det ska vara? Eller så här Joakim Lamotte-typerna. För att man får inte längre vara offentligt arg. Men jag tycker att det finns momentum nu att vara offentligt arg. För att om Nooshi inte ställer upp en intervju och totalt duckar en grej, så ska vi, journalister ska ju förfölja henne tills den dagen hon säger som det här liksom. Och det är inte en vänster-höger fråga, det är en fråga om så här, du omsätter vackra ord till röster. Du går basically ut och tiger röster, vilket betyder att det vi kan få ut i gengäld, förutom att du genomför politiken, är också att du står till svars. Och när folk inte vill stå till svars, då undrar man ju, varför har du valt det yrket för? Och det är ännu värre när du liksom sitter i regering eller om du har riksdagsuppdrag. Alltså, jag är all in favor för, alltså om jag en dag går in i politiken, jag hoppas att folk kommer trakassera mig. Det ligger i mitt jobb att möta, jag vet att det finns utifrån liksom politiker som jag känner och sen länge tillbaka, det finns en så här, någon litet lågt, dolt journalistfrakt. De är så jävla jobbiga, de är så jävla på. Bra, då gör de sitt jobb. För att om du är vän med dem, då har vi ett klägg. Det som Håkan Juholt myntade så fantastiskt, som också nu är en hemsida där man redovisar det här klägget mellan liksom, där all makt har blivit en. Där du ena dagen kan fatta beslut för en fråga och sen när du har klivit ur politiken kan du få ett uppdrag hos dem du har gynnat. Och journalister har också såna relationer till politiker. Och du vill inte ställa för jobbiga frågor, för då kommer de backa ur helt. Mm. Så det är också ett problem som journalister har just nu, att man förhåller sig till att så här, men de kanske blir arga på mig. Så att jag lyssnade häromdagen på Svenska Dagbladets politiska podd med Tore Hammar, så här, där de pratade om just det här, att man liksom, du kan inte gå full on jämt, utan du måste vårda relationen. Vilket är sjukt.
Det är sjukt.
Det ligger i era uppdrag. Mm. Sluta vara såna jävla snöflingor. Man the fuck up. Alltså, möt journalister, berätta, ta frågorna, styr inte agendan, styr inte utgångspunkterna. Så att jag är skitorolig för liksom vart vi demokratiskt är på väg någonstans. För att det här är liksom en av uttrycken för att folk förtjänar inte sanningen. Jag förstår att du inte kan gå ut med hela sanningen heller. Liksom, och det är inte heller X-Files det här. Men det finns en verklighet som folk förtjänar att veta mer kring. Allt från klimatfrågan, vi har en sjukvårdskris nu också. Varför ska folk inte få veta det här?
Två ord, rapportering och journalistik. Det är för mig två olika saker. Det är inte egentligen, alltså för journalister, men för mig i mitt huvud så tänker jag, du är en reporter, du rapporterar någonting som händer. Och det skulle kunna vara PR, eller så kan det vara någonting som är lite jobbigt. Men journalist för mig, det är någon som faktiskt gör sitt jobb, att granska, att fråga, att vara lite jobbig. Liksom.
Jag tror det. Och när du går på en presskonferens och ska få ta del av de nya punkterna i Tidöavtalet och hur man ska utföra dem och ställer följdfrågor på det, då är det ju rapportering med kritiska frågor. Men när du gräver fram någonting om att ni vet att Sverige skickade ut egyptier med hjälp av CIA. Alltså alla de här gamla gräven och du vet Saudi-gräven och vi har mycket vi har så många bra gräv. Mm. Det kanske är bara jag, men jag ser inte så mycket av dem längre. Mm. Alltså grävjournalistiken, nu får ju så här, Svenska Journalistiska Grävföreningen här nu liksom dementera det här, men det känns som att det börjar bli en död konst just nu, för att du lägger inte ner lika mycket pengar på det. Och det är ju i sig ett problem liksom, att vi också får en bransch där du, om du ska granska några, så kommer ni ju ses kanske på nästa Jan Emanuel boksläpp och då ses vi där och där kan vi boka nästa intervju och då är det, nu var det trevligt, vi skålade lite grann, kanske inte ska ställa de där frågorna, han är en trevlig person trots allt så här. Ja, men han som exempel, men jag menar att det blir det där klägget där du inte kan ställa svåra frågor, för det gör man inte nu med liksom när Ulf Kristersson sa att liksom Extinction Rebellion är del av totalitära krafter, när Fredrik Kärrholm, moderata riksdagsledamoten, tycker att det är så här, klimataktivister är terrorister, eller när Romina säger om ni klagar på vad som händer, då kan ju ni gå in i bruna företag och göra dem gröna, säger en person som styr politiken för bruna företag och låtsas om som att så här, du vet, de får inga svåra frågor längre. Det gör mig orolig, för att det är en del av grunduppdraget journalistiskt. Så jag känner inte att politiker gör sitt jobb, jag känner inte att journalister gör sitt jobb. Och här skulle man kunna se det som att så här, det finns ett momentum för civilsamhället. Men det finns det ju inte heller, eftersom att civilsamhället nu dras mot den här aktiviststämpeln. Det är fult att vara aktivist idag. Det används som en nedsättande grej nu. Aktivister är ju den som driver den lokala fotbollsföreningen. Det är de som samlar och kallar till syjuntan. Och ser till att de som liksom se till att det finns soppa nog i det här soppköket för hemlösa. Det är aktivism. Så att jag tror att man blir förbannad för att när folk tar saker i egna händer, då gillar man inte det heller, för det är utom ens kontroll. Mm. Det är också att det stör ens egna narrativ.
Jag kallade Aron Flam för aktivist första gången han gästade podden. Så, men du är ju, så, alltså, jag försökte liksom förstå liksom vad han gör och så. Komiker, författare, lalala, och så en aktivist, eftersom att han stod utanför Sveriges Radio några år i rad och sa så här, lägg ner public service typ. Och sen gick i majtåg och sådär, så bara aktivist. Och då sa han en grej som jag har tänkt på sen dess. Han bara, det är ju väldigt liksom vänsterkodat att vara aktivist. Jag tänker på, han sa, jag tänker Linnea Claesson när jag hör aktivist liksom. Men han har ju rätt i det ju. Alltså det är ju, när man hör aktivist så ingen tänker ju aktivist för konservativa liksom normativa värden eller för religion, att så här, vi behöver få in kristendom i kulturen igen. Folk tänker ju, jag sitter här vid ett bord med blå kavaj.
Nej, exakt,
Kamala Harris.
Nej. Men det är också utifrån så här, det som stör det här stora operativsystemet, det är att vara aktivist. Så att man pekar ju bara ut, folk tänker direkt återställa våtmarkerna. Men du tänker ju inte Medborgerlig Samling.
Nej, exakt.
Och folk kanske tänker direkt, ja men det är liksom the Fridays for Future, men de tänker absolut kanske inte, ja men så här, jag är aktiv i MUF. Så att det är verkligen skillnad på aktivism och aktivism, men allt är ju samma sak. Alltså, om du går in i partiet Nyans, då är man ju islamist. Då är man inte aktivist längre, så det är en helt annan grej. För att det är en label på folk som man inte gillar och så. Fine, sen så, vad fan det är för parti, det är en helt annan
grej.
Nu är
han inte här för att försvara sig.
Nej, men han borde vara här för att försvara sig.
Han har varit där.
Ja, jag vet. Jag lyssnade faktiskt på det avsnittet.
Ah, okej, vad tycker du?
Jag tycker att du är, idag så är det ett nött ord det här med samtalsaktivism. För att det är ju ett sätt bara att föra fram sin egna agenda på. Det är när man inte vet sina egna utgångspunkter. Så jag ska bjuda in någon som säger det som jag tänker och tycker, som gillar att prata om. Men det är ju du som är samtalsaktivist.
I det avsnittet, eller? Berätta,
nej, generellt.
Ja.
För nu kan vi prata om den nya rollen av journalist. Det är typ vad du är.
Okay.
Du har ett engagemang. Nu säger jag engagemang och inte aktivist. Har du balansera här nu. Men för att du är engagerad. Du kan dina frågor, du är intresserad. Du är också ett subjekt. Du driver samtalet med en person du är intresserad av. Och sen så vet man ju aldrig riktigt vad du tycker. Nej. Vilket är stimulerande till skillnad från mig som är väldigt öppen. Jag skriver i krönikor. Du vet att jag är djupgrön. Du vet att jag är progressiv. Jag går i Pride. Jag gillade inte att Sverige kröp för NATO. Jag skrev det jättegärna väldigt mycket. Jag tror på klimaträttvisa. Jag går in i slogans.
Just det.
Och jag vet vilka sammanhang jag trivs i och jättegärna vill frodas i. Men sådana som dig vet man inte riktigt. Också att du förhåller dig, tittar man på gästutbudet så blir man ännu mer förvirrad. Och det är därför jag vill, det är därför så här, för att vara transparent, jag fick en förfrågan om att gästa en sån här gaphögerpodd.
Mm.
Är det ett ord ens? Gap högerpodd?
Jag tycker det är bra. Ja. Tycker det är bra.
Fick du en bild?
Ja, men när du säger gap, alltså jag fattar vad du är på väg, men då jag tänker, vad fan heter de där? De som är vänster egentligen, som skriker.
Typ, haveristerna.
Ja, skriker hela tiden. Då tänker jag gap höger, några som skriker på det sättet fast det är höger.
Ja, det är gap vänster podd.
Ja, det är det.
Det här, men alltså att om jag skulle gästa den idag.
Okej, men då fattar jag vilka. Okej, då fattar jag.
Men det blev timers för att jag känner att det här är ett mer konstruktivt samtal.
Jaha, tack.
Och sen så jag är egentligen ganska ointresserad av vart du politiskt kommer ifrån, eller vad du drivs av.
Mm.
Men sättet du samtalar på gör att det blir bekvämt att prata om det här. Och det är inte för att du sitter och håller med mig ibland. Nej. Eller att du följer med mina spår. Ja. Men det finns mer ett samtal. Jag saknar samtalen. Det är lätt. Det är inte polariserande rum du har skapat, tycker jag. Så att jag...
Nej, men tack. Jag tror att det där värmer. Jag tror att det där var positivt. Jag uppfattar det som positivt i alla fall. Men kul. Tack för att du är här i alla fall.
Jag är glad att vara här faktiskt.
Med det sagt, så du var inne på någonting. Ja, alltså, vad var grejen med det avsnittet?
Nej, men jag lyssnade mest bara för att studera. Jag måste veta vad mina meningsmotståndare tycker.
Just det.
Och tänker om saker. Inte för att jag ska gräva mig själv djupare i skyttegraven, utan för att vart har den här personen poänger? Så att jag tycker att det är en ännu svårare grej. Någonting som är tröttsamt, det är att lyssna på en, två timmars samtal och vara förbannad hela tiden. Det är dränerande. Mm. Men att lyssna och se bort om alla bildinövade grejer som man vet kommer. Man bara, jag har hört det här tidigare. Det är en sak, men sen så kan man ju liksom spärra upp ögonen och öronen till så här, men vad fan, det här var nytt. Jag vet ju vad Alice Teodorescu Måwe ska säga. Oftast. Alltså, nu vet jag inte längre om jag ska vara ärlig, men förut så tyckte jag att det var rätt förutsägbart med tanke på att jag förstod vart hon kom ifrån. Nu är hon ju allmänborgerlig, jag vet inte vad det betyder, men man vill göra sig anställd bar hos KD, M och kanske potentiellt moderpartiet, som hon borde gå till direkt istället för SD för kvinnor. Hon borde gå till Sverigedemokraterna. Men för ibland kommer någonting som är jätteintressant upp som jag vill komma ihåg, som jag vill studera vidare och till och med som jag vill citera. För att när man möter människor, jag möter helvetes massa människor, och det är alltid nice att bryta bilden av sig själv genom att säga att man håller med om i någonting. Att man håller med om i någonting utöver att säga, visst är det trevligt med solen? Ja, visst är det trevligt med saft på en sommardag? Fuck that shit. Ge dem en utmaning. Så att, 100%. Jag tror att det är viktigt att veta var folk kommer ifrån. Först och främst ideologiskt. Vad ideologin betyder. Men det där blir lite svårare nu, för att jag vill ju förstå liberaler har jag väldigt svårt för idag. Jag har förstått.
Alltså svenska liberaler eller liberaler som ideologi?
Liberaler som partiet.
Som parti, okej.
Svensk nyliberalism är också svårgreppad, för den är så opportunistisk. Och så. Men alltså, jag vet inte längre vart de kommer ifrån. Jag kan berätta var jag kommer ifrån. Jag uppskattar Sverigedemokraterna, jag vet var de kommer ifrån. Men jag vet inte var vissa partier kommer ifrån idag. Och därför så kan jag inte heller veta vad jag gillar med dem. För att det som sägs idag kommer bytas ut mot imorgon. Och det är sunt att byta åsikter, det är sunt att omvärdera. Och så här. Men när du ständigt omvärderar och liksom stoppar fingret i munnen och följer vinden och kollar på Novus och Demoskop, då vet du ju till slut inte vad någon tycker. Så du kan inte hålla med om någonting. För jag vet inte vad som är genuint. Jag vill ju hålla med en person eller ett parti i någonting som är på riktigt genuint. Men jag vet ju inte om du ständigt formas om. Vad är du, en kameleont eller? Det blir svårt att förstå, för att allt är så maktorienterat. Alltså, det märkte jag också hur många efter liksom 2015 har det blivit ett årtal som vi återkommande kommer till när man pratar om hur det förändrades i Sverige. Det pratas väldigt mycket om hur och vilka som förändrades, men det blir svårt när man låtsas som de själva inte erkänner den egna förändringen, utan typ med kreativ bokföring ska prata om sig själv på ett annat sätt. Som sossarna nu, som försöker skriva om sin historia. Jag får svårare och svårare att förstå sossarna. Eller typ genuint hålla med dem i vettiga poänger, för att det här kan bytas ut imorgon. Mm. Det är alltså Göran Persson, i samtidigt som avsnittet med Mikael Yüksel släpptes, minns jag att det var, gick han ju ut i vår lördagsintervju när han sa att på min tid, jag tycker inte att Göran Persson var en föredömlig ledare på det sättet, så, men du vet, det här, jag tyckte att han hade en intressant observation som han delade med sig, där han sa att alltså på min tid, om folk skulle ljuga som de gör idag, även i mitt egna led, de hade förlorat jobbet. Ja. Och jag tycker att det var inte så länge sedan det här.
Nej,
ändå.
Nej.
Idag kan du säga precis vad fan som helst. Mm. Helt gränslöst. Du kan ljuga gränslöst idag och du kommer att komma undan med det. Och det ska vi ju, alltså det gör ju riktigt jävla ont, speciellt i stunder när vi tyckte att de här som stod på fronten mot IS, när de var fantastiska hjältar som slogs för hela världen mot de här sjuka jihadisterna. Tills den stunden då vi verkligen ville ha ett NATO-medlemskap. Va? Har jag sagt det där? Nej. Nej, men när sa jag det då? Har jag sagt det där? Och sen så visar man upp så här bilder på när allt ifrån moderater stod på så här kurdiska tillställningar med stora PKK-flaggor i bakgrunden och även vänstern. Och typ, man märker också alla kurdvänner och många fler har tystnat. Och nu helt plötsligt alla håller på med Ukraina istället. Va? Nej, men vi har inte... Va? Har jag? Så här. Jag tror på att man måste verkligen köra med öppen varudeklaration. Det är därför jag säger att jag är inte partist, men jag är djupgrön liberal någonstans. Och det är det du får. Och om du säger att du är blå, då vill jag få blå av dig. Jag vill fan inte få något annat.
Ska vi ta upp en grej som kanske är en sak som du har fått kritik för senaste?
Ja, förra.
Från flera år sedan. Att du skulle knipsa.
Fan, nu är vi tillbaka till min där. Du vet att Hanif Bali lever på det här. Och jag måste förtydliga en grej för folk som har lyssnat så här länge som tycker att Hanif Bali är så jävla drev mot mig. Som jag nu tänkte ta bort Twitter efter 15 år. Jag pallar inte längre.
Vad är det för drev?
Nej, men alltså så här, han lägger upp lite grejer nu i Gurgen. Så här.
Okay.
Jag gästar massa sammanhang som det här. Och så säger jag någonting någon gång. Och det här var en tid under typ under en intervju så sa jag det, att jag funderar mycket på...
Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com/timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra Loungepodden i framtiden, då går du in på patreon.com/timas. Nu, vi hörs där. Ciao.